Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja visst, du lyssnar förstås på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström, som idag har med mig psykiatriken och kortspelsinnovatören, den smartaste personen i rummet, inte bara här utan i alla rum, Markus Takanen. Hej!
Hej, tack så mycket. Jag vet inte om jag förtjänar dig i detta rum, men trevligt att se dig igen, det var ett tag sedan.
Vi befinner oss i källaren på din arbetsplats här vid Södra station i Stockholm. I och för sig inte första gången vi spelar in här. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade tillsammans? Det var ju ett bra tag sedan.
Just nu så jobbar jag jobbar på samma arbetsplats som vanligt med LARO-behandling, som det heter, det vill säga opioidberoende behandling företrädesvis. Mm. Men just nu så har jag också börjat jobba lite mer med fokus hur man kan få ännu fler patienter in i behandling. Så jag har till exempel varit en dag i veckan på sprutbytet och tagit emot remisser och gör lite mer sånt som kan liksom nå en helt annan patientgrupp, och det är otroligt spännande.
Mm. Tidigare har jag gjort lite jourjobb i Norrland och sådär också med det mer allmänpsykiatriska. Mm.
Och det är roligt, och det har jag gjort förut, men nu på senaste tiden så har varit väldigt mycket fokus på att liksom bredda behandling, se vad man kan göra och sånt, så det har jag inte haft möjlighet till de senaste månaderna i alla fall.
Okay.
Det är kul och varierat, men just nu är det bara det här.
Ja. Du, själv har jag bland annat jobbat en hel del för Fonden för psykisk hälsa, inte minst med Mental Health Run och att marknadsföra det loppet, där ju fonden är förmånstagare. Så allt överskott där från loppet går ju till suicidpreventiv, psykiatrisk och psykologisk forskning. Mental Health Run vill ju också via fysisk aktivitet förbättra den mentala hälsan och självklart vara en manifestation för att minska tabu kring psykisk sjukdom, vilket ju vi i allra högsta grad håller på med och försöker det här också. Och du har ju dessutom starka band till Mental Health Run själv. Mm. Intressant, Markus.
Absolut, jag jobbade med det med många år i deras styrgrupp, vad man nu kallar liksom, det är en ideell förening. Ja. Och det är absolut 100% någonting som jag tycker alla ska göra. Hela Sverige springer helt enkelt, eller går för den delen.
Ja, exakt. Gå in och anmäl er på mentalhealthfront.se, det är alltså 1 oktober. Anmäl er medans det fortfarande finns platser kvar. Det kommer att vara en folkfest som vanligt. Och om jag inte bor i Stockholm då, tänker du, ja, då kan man delta virtuellt, otroligt smidigt, via en smart app. Men om jag inte orkar springa då, jo, då kan man, som Markus inne på, man kan gå då. Det gjorde jag förra året. Det är många som gör det varje år, vissa med barnvagn eller med hund, andra åker rullstol exempelvis. Men om jag inte har råd då, tänker du, slipper jag då? Nej, för den som är vård och eller har ekonomiska svårigheter, då kan man anmäla sig till ett reducerat pris, 30 kronor. Har ni inte råd med det heller, så skriv till mig så swishar jag den slanten. Alla ska med, eller hur, Markus?
Alla ska med.
Du, idag och i nästa avsnitt ska vi prata om ovanliga ångestsjukdomar. Eller ja, din sanning med modifikation, ska vi säga, för vissa av de här diagnoserna är inte så ovanliga egentligen, och vissa av dem klassas inte heller som ångestsjukdomar beroende på vilken diagnosmanual man tittar i. Det är ju så med psykisk sjukdom att det varierar. DSM eller ICD är ju de två stora, och dessutom så skiljer det sig beroende på vilken version man tittar på av de här två. Numera är till exempel tvångssyndrom inte klassat som ett ångestsyndrom, och dysmorfofobi klassas i DSM-5 som en tvångsdiagnos, men i ICD som en hypokondridiagnos. Jag läste också att den här utbrytningen av tvångssyndrom från ångestsyndrom var kontroversiell, då det var mest psykiatriker som du som var för förändringen, medan andra yrkeskategorier som psykologer överlag tyckte att det var ologiskt. Men strunt samma, det här kanske blir snarare ett slags uppsamlingshit där vi pratar om några av de ångestrelaterade diagnoser som vi inte har pratat om tidigare, eller hur?
Ja, och vi älskar ett bra uppsamlingshit.
Exakt, vem gör inte det? De diagnoser vi kommer att prata om idag är just dysmorfofobi, trichotillomani och dermatillomani samt separationsångest. I nästa avsnitt kommer vi att tala om selektiv mutism, akut stresssyndrom och hypokondri eller hälsoångest som det allt oftare kallas. Sen har du flaggat för att du kommer att kuppa in ett par till diagnoser där. Vi får se vilka det är. Det blir väldigt spännande även för mig. Vi kommer att berätta kort om respektive diagnos, vilka symptomen är och hur vanligt förekommande de är. Och sen kort om vilka behandlingar som finns. Så det blir rätt översiktligt för att hinna med alla diagnoser. Sen kommer vi att nämna lite olika studier och sådär som den som vill veta mer kan läsa om man vill. Och vi börjar med en gång, Marcus, och jag tänker att vi kan börja med dysmorfofobi just, eller BDD som det också kallas, vilket är den engelska akronymen som står för Body Dysmorphic Disorder. Dysmorfi är grekiska och betyder fulhet eller defekt, och dysmorfofobi är ett sjukdomstillstånd som karaktäriseras av en väldigt stark och handikappande självupplevd fulhet. Eller hur skulle du beskriva den här diagnosen, Marcus,
jo, men för precis, den som inte känner till den? Det är ett sätt att man, antingen så är det någonting man absolut inte har sett, som inte finns, det vill säga en känsla av att näsan är ful och den är objektivt sett inte ful. Eller så är det någonting litet, kanske ett födelsemärke eller någon liten skada någonstans eller något som man blåser upp kraftigt. Mm. Och så finns det ett, liksom eller ett spektrum mellan rimlighet och orimlighet, där det orimligaste nästan rör sig åt vanföreställningshållet, så att säga. Det här är en väldigt gammal diagnos, så att det, till och med Freud har en del fall om det, om man nu vill prata om riktigt gammalt. Men i över 100 år har jag för mig att man hållit på att prata om just det här.
Ja, och som så ofta när det gäller psykiatriska diagnoser så handlar det om symptom eller drag som folk i gemen kan känna igen sig i, vilket gör att man felaktigt kan liksom tro sig förstå hur de här människorna känner. Alltså jag brukar ju skoja om min tunnhårighet till exempel, och även om det är någonting som liksom kan störa mig med mitt utseende, så är det ju trots allt ingenting som jag tänker på om dagarna eller som hindrar mig i min vardag. Och det är liksom väl det som är definitionen av när det klassas som en diagnos här, precis som det ofta är för psykiatriska diagnoser.
Det är ju väldigt bra att få perspektivet när det gäller sådana här saker som är, och just det har ju pratat, det här är ju en av de diagnoserna som kanske ligger närmast i liksom tidsandan att prata om, med den här hetsen. Man tittar på bilder, de är photoshoppade, det är det ena och det andra och det tredje. Men när det ska vara väldigt handikappande, ta en tredjedel av dem som det ställs diagnos på, de kommer inte ut ur hemmet på grund av det här. Det är liksom, och det är ändå då en tredjedel av dem som anses ha den här sjukdomen kan liksom inte röra sig utanför hemmet. Det finns fall beskrivna av personer som inte går på släktmiddagar, att det liksom har börjat med någon sorts trakasseri på skolgården och sen så extrapoleras det för en 18-åring som inte ens vågar gå på vanliga släktmiddagar. Det är väldigt handikappande när det beger sig.
Mm. Vi kommer faktiskt återkomma till det alldeles om en stund, men jag tänkte, hur vanligt förekommande är dysmorfofobi och finns det några skillnader mellan män och kvinnor i förekomst?
Det som vi hade väl till och med en artikelrekommendation på det här, eller den kanske inte kommer med.
Jo, absolut. Du tänker på Christian Ryck.
Ja, för det var den, det är ofta den. Han har ju deras labb, eller vad man nu ska kalla det. De är väldigt de är väldigt trevliga när det gäller just sånt där, att de är väldigt statistiktunga och väldigt
exakt, mycket tvillingstudier i det där stora tvillingregistret
som
de har.
Vi ska inte prata oss för varma om här ryck, men det finns liksom, de är väldigt konkreta och handfasta och det är väldigt hjälpsamt när man avstigmatiserar saker. Mm. Och där är det väl, det var väl, hos kvinnor var det väl 1,3 till 3,3% som man ansåg hade det, och hos män var det 0,2 till 0,6%. Men det som man alltid ska veta med sån här liksom gammal, ändå som det här kan sägas vara en gammal befäst diagnos, man kan dra parallellen till ADHD, ADD när det kommer till kvinnor, att det har för att det finns liksom en typ av könsbias i hur man tänker kring det här. Ja. Så att våra fördomar om liksom hur män respektive kvinnor ska vara, hur mäns respektive kvinnors hets kring det här kan ha gjort att kanske är det en man som går väldigt mycket på gymmet för att få större biceps eller tar anabola steroider, och då har man helt plötsligt fallit ur de här studierna eller nås inte på samma ställen. Så att man ska alltid...
Då kanske man istället dyker upp i missbruksstatistiken eller
något. Ja, så att det här är jättebra studier och det var den bästa vi kunde hitta, men det är sånt man behöver tänka på när det kommer till det.
Ja, precis. Och jag tror att de till och med skrev i den här studien att det är ju äldre, alltså ju högre upp i åldrarna man kommer, desto mindre blir den här skillnaden mellan män och kvinnor. Det är fortfarande något vanligare bland alltså vuxna kvinnor än bland vuxna män, men skillnaden minskar. Ja, intressant. Jag tänker, hur får man den här diagnosen och vilka liksom kriterier måste man uppfylla? Jag tänker då antal symptom eller tidsperiod man mått dåligt och sådär.
Man ska ju ha en längre period av det, längre period av att man är väldigt upptagen av just den här defekten. Det ska också finnas en typ av, nästan, det ska leda till tvångsmässiga handlingar, alltså att man kollar ofta i spegeln eller att det hindrar en, ja, men som vi pratade om också, att det hindrar en på olika sätt, eller att man på något sätt också ändrar sitt beteende kopplat till den här upplevda defekten. Så att det är mycket det som är fokus i diagnostiken. En eller flera fokus, och det kan vara upp till, när man läser på om det så är det ungefär snittet är 4 fokuspunkter på kroppen för varje person. Så att det kan vara liksom hårfäste, men också näsa, någonting kring munnen och sen kanske något någon annanstans från kroppen. Där just ansikte och liksom synlig region är det som är vanligast, rimligtvis, eftersom man kan dölja de andra bitarna.
Mm. Så det är liksom, man kanske har en huvudoro, men det är ofta ganska, eller det är sällan det är avgränsat bara till en oro, utan det är liksom lite mer generell oro kring det. Okej. Och vi har ju sagt att det är något vanligare bland kvinnor än män, även om den här skillnaden alltså tycks minska längre upp i åldrarna. Det finns också studier på vad som skiljer kvinnor respektive män med dysmorfofobi åt, bland annat en av Menard och Philips från 2006, och det verkar ändå vara ganska stora skillnader, eller hur?
Och det som syns i den studien befäster väl kanske ändå vad man skulle kunna tro, att män fokuserar på sin hårlinje, på sin prestation på gymmet, det vill säga hur stora muskler de har, men också kanske på de lite mer intima delarna av den manliga kroppen. Ja. Mest kvinnor tittar mera på övervikt, bröst, andra, liksom, typiskt att det finns en ganska förväntat resultat som studien ändå styrker.
Just det, precis. Och kvinnor kanske mer så här, för mycket hårväxt på olika delar av kroppen och sånt där. Och för män kanske snarare för lite hårväxt på huvudet. Så någon annan studie också var just väldigt stor skillnad. Men det var i princip ingen kvinna som oroade sig för att vara för smal till exempel. Det existerade i princip inte, men bland män är det väldigt vanligt. Och vice versa, män har i och för sig också hyfsat oroliga för att vara för överviktiga, men inte alls lika mycket som kvinnor, typ så.
Men en sak som man tänker på, hör man det här, om man bara liksom med lekmanögon tittar på det här, så tänker man, jaha, det här är bara liksom en extrem fåfänga, det är lyxterapi att lösa det här, man tar någon som är fåfänga utöver det. Men det man har sett är ju att självmordsbenägenheten hos patienterna är kraftigt förhöjd. Så bara den här studien visade ju att det finns mycket självmordstankar, 45-70% har tittat på det, och att det även är väldigt många, upp till 25% som har försökt att ta livet av sig. Det är ett återkommande, väldigt allvarliga tankar kring det här.
Just det, det säger någonting om allvaret här. Och Jag läste även en annan studie som Christian Rick, som vi återkommer till ofta här, men han och kollegor gjorde 2016, där man visserligen tycks ha haft en liksom lite mer allvarlig, alltså allvarligt sjuk patientgrupp, men där en av fem hade genomgått plastikkirurgi mellan 1 och 6 gånger. Så det är ju också, säger någonting om allvaret.
Men är det inte också så, tycker jag, återkommande när jag läste om det här, att det är så att man inte är särskilt, alltså, man tänker sig, okej, men då opererar man väl näsan då, gör man någonting, men samma forskare som hade gjort den här studien om vilka och vad man är missnöjd, han har ju också tittat på det, och det är inte särskilt vanligt att man blir särskilt nöjd, att man vara upprepade operationer, och då ska man ju tänka på att en skönhetsoperation från början är en risk, alltså det finns risker med skönhetsoperationer, så att det är ju inte bara något man kan göra för att åtgärda något som är sjukligt på ett psykiatriskt sätt. Exakt. Och då man då ändå inte blir nöjd med det, så låter det ju väldigt viktigt att man som plastikkirurg tar sitt ansvar och tittar på, är det något sånt här eller är det bara...
Exakt, jag menar, vi har ju alldeles nyligen läst om sådana här alltså unga kvinnor som åker på operationsresor till typ Turkiet och opererar rumpan eller bröstet eller sådär, och att det kan vara väldigt allvarliga konsekvenser av det. Nu vet inte jag om de liksom faller under dysmorfofobi diagnosen så att säga, men som du säger, och det stod även på Region Stockholm har en sån här kunskapsbank för vårdgivare, och där stod det just att man absolut inte ska rekommendera plastikkirurgi liksom för att bli av med det här problemet, därför att det avhjälper inte symptomen, varken på kort eller lång sikt.
Nope.
All right, men du, för att ge en inblick i hur det här kan upplevas, så tänkte jag också läsa ett utdrag ur en svensk intervjustudie från Stockholms universitet, som jag själv tyckte beskrev det här på ett ganska drabbande sätt, som jag misstänker speglar det här ganska bra. Den här studien är gjord av Emily Svensson och Sandra Wahlman. De har bland annat intervjuat en tjej som heter Robin, och så här står det: jag minns när jag var på semester med min familj, kunde gå in till badrumsspegeln och jag minns att jag ser och säger: mamma, jag är så ful, jag är så ful, jag måste ta livet av mig, jag kan inte se ut så här. Och det var liksom de första gångerna jag började säga sådana saker. Robin berättar vidare att hon hoppade av grundskolan för att hon kände sig för ful för att gå dit. När Robin var 13 år var hon med om en händelse som hon uttrycker kan ha lagt grunden för hennes fortsatta fixering vid utseendet. När jag var 13 fick jag väldigt mycket akne, och då var det en kille som gick fram till mig och sa: vad är det du har? Vad är det du har i ansiktet? Det ser ut som att du har en sjukdom eller någonting. Du måste kolla upp det där. Och jag blev helt fixerad av den kommentaren. Då började jag känna mig som ett monster helt plötsligt. Så då kunde jag inte gå ut utan att sminka mig. Om jag skulle på viktiga ärenden, familjemiddagar, då fick jag ställa in, för det tog mig 5 timmar att sminka mig. Sen när jag väl kom utanför dörren, då var jag tvungen att springa in igen och gråta, och jag tänkte att jag är för ful för att visa mig för allmänheten. Så under den perioden när jag var 14-18, då gick jag inte ut på 2 års tid för att jag inte vågade visa mig offentligt. Slutcitat. Och du har ju varit inne på det här, Marcus, men det här låter ju kolossalt jobbigt.
Ja, och det är ju verkligen något som man också lätt, det finns så mycket undvikande i det här, så att det är viktigt att man får ut informationen till anhöriga som inte bara tänker att det här är liksom, det här är en fas eller det här är någonting konstigt, utan det är ju väldigt viktiga år. Alltså det är ju det när man pratar om barn- och ungdomspsykiatri, att det är så himla, man sätts i en sån sits som man inte går ut ur dörren mellan 15-18 års ålder.
Ja, det låter verkligen hemskt, och i den åldern också, då man liksom, då man kanske inte riktigt har alla verktyg för att ta hand om alltså sina problem heller. Man kanske inte liksom känner sig lika vuxen och handlingskraftig som man i bästa fall kanske gör när man blir lite äldre. Mm. Ja, i den här intervjustudien så skriver man också lite grann om vilken samsjuklighet som är vanligast, och enligt den finns det ett starkt samband mellan dysmorfofobi och depression och social fobi. Det låter ju ganska rimligt om man tänker efter, att man blir deprimerad och låser in sig av att man tycker att man är så himla ful och så vidare. Samt ett samband med affektiv störning, bipolär sjukdom och ätstörningar. Och i Christian Ryck och kollegors tvillingstudie tittade man även på samsjukligheten även där, och då mellan dysmorfobi och ett par andra diagnoser, främst inom ätstörning, tvångsspektrat typ och neuropsykiatriska. Men, vad såg man då?
Då tittade man väl på det, och så var det väl det som var anmärkningsvärt när det kom till ätstörning, det var väl att det var väldigt tydligt att det var just bulimi just man ska titta efter. Exakt. Så att det var det som var, det var markant skillnad mellan bulimi och anorexi där man inte såg särskilt mycket. Och sen var det ADHD, olika typer av neuropsykiatriska problem måste man också vara noggrann och titta efter. Och vi gör det djupare.
Också, precis.
Depression, andra fick man också tydligt, men det var just det man tittade på. Hoarding, OCD, men väldigt mycket neuropsykiatri och bulimi. Så att det är det man ska ta med sig.
Exakt. All right. Avslutningsvis då, vi måste gå vidare. Vilka behandlingar finns det och hur effektiva är de?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mycket fokus på behandlingar. Om man ser en behandlingstrappa så känner vi ju igen den från andra problem. Det börjar med terapi, att man börjar försöka med en riktad terapi där det är mycket åt det kognitiva hållet att man tittar på. Där är det ju väldigt, sen kommer man liksom steget ner till någon sorts mellanläge, då börjar man titta på att lägga till mediciner och där kan ju mellanläget in, medicinering i sådana här mellanlägen som vi pratat om så många gånger annars i podden när det gäller ångestsjukdom och annat, kan handla också om att dämpa en depression så att man har lite bättre förutsättningar för att klara av den kognitiva beteendeterapin. För att det är ju något som är viktigt att prata om. Det är när man går igenom en kognitiv beteendeterapi, det är ingen lek.
Nej,
det är liksom ingen lek.
Nej.
Utan man måste ha förutsättningarna för att orka med det och för att vara där närvarande och ha den kognitiva förmågan som kognitiv beteendeterapi faktiskt kräver. No pun intended. Och slutsteget är en kombination av behandlingar där det är framförallt olika typer av antidepressiva. Det finns lite studier som visar på andra än SSRI också där man kan lägga till någon form av gammaltricyklika eller någonting annat sånt. Men när man kommer ner på sån detaljnivå generellt så kan det handla mer om en svårbehandlad depression eller någonting annat.
Mm.
Och då kan det vara värt att ta sig en vända till och titta på andra komplicerande faktorer.
Mm. Det låter som en klassisk diagnos på behandlings...
Men det som ska göra oss väldigt glada och som jag tycker ändå, som jag tycker att är så trevligt med nya tiderna, alltså om man nu som gammal psykiater får säga nya tiderna, så är det just det att man, det här med internetbehandling, och då tänker man sig så här, den paranoida samhällskritiska delen av oss kan då tänka, men det är ett sätt att liksom slussa ut mänsklig kontakt, det är ett sätt att underlätta, men med internetpsykiatri som där internetpsykiatri.se där man kan börja kolla, det är egentligen ett bra första stopp för väldigt många sjukdomar. Så att där kan man liksom gå in och titta, finns min diagnos eller mitt där?
Och då, där finns just den här diagnosen, vilket är underbart.
Exakt. Där, men med det så finns det en hel, det finns ganska mycket man kan göra med, som man liksom kan göra själv, och det ger en viss, det ger både en fördel i att man kan liksom sortera i vissa saker innan själv, för många av patienterna har ju väldigt stor önskan att bli hjälpta, så att en sån resurs blir väldigt bra, och sen så finns det tydligt när man ska gå vidare, så att det är en aptitligt sätt att utöka hjälpen innan man har en betydligt större del hjälp.
Verkligen, och alltså, vi har ju pratat om det många gånger tidigare, att det här skulle ju kunna vara ett sätt att bara skära ner kostnader och skicka in till internetprogram och sådär. Men det är ju, alltså, det ska ju vara någon slags stepped care i psykiatrin, när man liksom, det finns alltså mer lättillgängliga, och det kan ju också bero på geografiskt var man bor. Alltså om man bor ute på Vischan i, alltså 10 mil utanför Lycksele till exempel, då är det så här, ja, men då hade man förmodligen inte så många alternativ innan, och vi kommer in på det lite senare här när vi ska prata om dermatillomani och sådär, och också att så här, en del diagnoser är så pass ovanliga så att den specialiserade vården, den är ju liksom ännu mer otillgänglig än den liksom ordinarie psykiatriska specialistvården, så att säga. Så vissa diagnoser finns ju liksom bara liksom ett par hubbar i Sverige typ som verkligen har specialiserat sig på, och då är ju ändå internetpsykiatrin ett enormt steg framåt.
Och det tänker man ibland, vi ska inte fastna på det, men det är ändå ett viktigt fokus när man kommer till ovanliga diagnoser, det här med liksom att volym, då tänker man så här, men det här ska ju alla på en psykiatrisk mottagning kunna, men betänk då att så kommer det till ett annat komplicerat problem, det kanske är att man har en svår depression, ja, samtidigt, och 1-3 så sorteras det då ner till ett fall vartannat år på psykmottagningen i Lycksele, mest man då har den stora volymen, att ja, då vet de som sitter på det stora centret i Huddinge och får in alla de här informationen för internetpsykiatrisk behandling, att aha, då ska vi använda oss av DSSR, det har en lite bättre, eller vi har en erfarenhet, så att med så små, det här är inte jättesmå diagnos, men med så liksom små volymer, så är centrering och internet för det också väldigt bra.
Mm. Underbart. Du, vi går vidare till separationsångest. Lars von Knorring har i en text som är typ 10 år gammal skrivit så här. Det fanns inte jättemycket om separationsångest, det är lite konstigt, men han skrev i alla fall så här: för närvarande klassificeras separationsångest under störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdomar. I förslaget till DSM-5 kommer dock separationsångest att klassificeras bland ångestsyndromen. Separationsångest karaktäriseras av en för utvecklingsnivån avvikande och överdriven ängslan för att lämna den som barnet fäst sig vid. Ibland kan det medföra svårigheter att lämna hemmet. Debuten sker ofta i tidiga skolår. Besvär kan finnas kvar i hela livet, slutcitat. Och jag dubbelkollade faktiskt det här, och förslaget om att flytta diagnosen blev verklighet i DSM-5, så även här har man alltså flyttat diagnosen, den här gången till ångestsyndrom och inte från ångestsyndrom som i fallet tvångssyndrom. Och här framgick det också, Marcus, att det inte bara är barn som kan ha separationsångest. Kan du berätta lite mer om den här diagnosen?
Men separationsångest, du beskrev det ju ganska bra ändå. Separationsångest är ju någonstans ett naturligt förlopp hos barn. Man ser ganska tydliga evolutionära vinster vid att inte vilja separeras från sina föräldrar. Det är logiskt. Och sen så kommer man då över i en ålder där det kanske inte, fortfarande inte är ett så stort problem. Det är lite problem med förskolan, det är lite sånt. Och sen så 1-3 kommer man till skolan, och de som då inte har kommit ur sin separationsångest, där det finns tusen och en skäl, det finns anknytningsförklaringar som man har, alltså med anknytningsteori där man har pratat om olika, vi har ju tidigare berört anknytningsteori några gånger, men där man liksom tänker kring hur barnets anknytning till föräldrarna, om den är för, liksom, för hård eller inte för hård, hur det påverkar. Men när man då kommer till skolan, det börjar bli närvarokrav och det börjar bli annat, och man får den här liksom intensiva paniken över att separeras från sin trygghet, lite granna hemmet, men också sin primära vårdgivare, så att säga. Och så kommer man upp i vuxen ålder, och det är ju, jag måste säga att det är väldigt sällan jag ser det, så att jag kan inte på mig liksom tummen och pekfingret komma med några bra siffror. Det finns inga bra siffror, vilket beror på att det här också är ett begrepp som man använder ganska löst i vissa fall och ganska hårt i vissa fall, så att de få studierna som finns är ganska skilda för det. Men där är väldigt ovanligt, det kan ju också bero på att det är väldigt, många tycker det är ganska pinsamt i vuxen ålder. Att man inte kan gå hemifrån utan att känna den här liksom intensiva. Men där det också ibland i vuxen ålder faller inom andra typer av personlighetssyndrom, annat som gör att man kan ha väldigt svårt med den här typen av separationer.
Bara faktiskt i morse när jag lämnade mitt barn på skolan, så var det ett barn som verkligen blev helt panisk och sprang i liksom strumpor ut på skolgården och skrek och var helt förstörd och liksom helt otröstlig. Och vilken, alltså jag menar, som du säger, alla som har barn och lämnat på förskola känner ju till liksom att det kan vara jobbigt att lämna så här, Men jag tycker att man hos vissa barn ser liksom att det här är liksom väldigt, väldigt allvarligt och liksom uppslitande på ett sätt som känns hemskt.
Så ett barn- och ungdomsperspektiv så är det här, det är ju verkligen, det är svårt också. Här kan man ju föra in ett resonemang kring hela det här med vårat väldigt, väldigt fyrkantiga system kring barnens åldrande. Alltså barn utvecklas väldigt olika och att man har så tydliga åldersrelaterade steg i det. Det vill säga att man börjar förskolan vid viss ålder, man börjar skolan vid viss ålder. Det gör ju också en del till för det här. Att, och det kommer man också till sen när det gäller prestationer och hur hjärnan mognar olika hos olika personer och olika förutsättningar. Så att det här är också något som syns så otroligt tydligt, och att nu ska du lämnas, nu ska du klara första klass. Men där kanske du inte alls är, och då får man sådana scener.
Ja, exakt. Och jag menar, upp i skolan så är det liksom till och med lagkrav på att man ska vara där. Och så här, det är liksom, det blir, ja men, livet är tufft liksom. Du, von Knorring här skriver ju att för hälften av de drabbade debuterar separationsångest innan 7 års ålder. Och 75% får aldrig någon behandling. Att många inte får någon behandling kan ju exempelvis bero på att vården inte gör sitt jobb, men det kan också bero på att folk inte känner till att man kan söka hjälp för de här besvären. Ibland kan det också vara så att en diagnos överlag inte är så allvarlig eller handikappande att folk inte söker av det skälet, och att det liksom, ja, växer bort med tiden. Finns det någon sanning i någon av de här förklaringarna, eller finns det andra skäl till att man inte söker hjälp, tror du?
Det finns väl massor av, man kan ju tänka sig att det finns ett stigma hos föräldrar. Det vill säga att många föräldrar känner ju nu för tiden ett ganska stort prestationskrav. Att det ska, liksom, det finns en särskild modell man ska följa. Och det blir väldigt besvärligt. Man väntar med det. Och sen kanske då vissa ändå försvinner. Eller man hittar lösningar på det. Det finns också när det gäller barn- och ungdomspsykiatri tyvärr en ganska stor brist i lättheten att söka. Så att det skulle väl absolut finnas ett utrymme för mer barn- och ungdomspsykiatri, så att säga.
Mm. Du, jag tänker att innan vi går vidare, vilka behandlingar finns det för separationsångest och hur effektiva är de?
Där, när det gäller behandlingar så är det ju mycket, så det finns inga medicinska bra behandlingar, så det finns inga läkemedel, eftersom den mesta delen av studierna handlar om ungdomar och barn så är man också väldigt restriktiv med behandling, så jag kan inte säga att SSRI skulle funka så bra. Då är det mera terapeutiska behandlingar där det är mer, och som det ofta är inom barn- och ungdomspsykiatrin, alltså centrerat kring familjen, att man ser hur får man systemet att funka, vad kan man få mera. Men jag såg inga sådär hårda ordentliga studier på hur man, vad man bör göra. Men
nej, men det var mitt intryck också när jag sökte lite snabbt, så att...
men det är viktigt också att veta och tänka kring att det betyder inte att det inte finns lösningar, utan mer att det är viktigt att man, när det gäller just, även när det gäller växande ungdomar och studier kring växande ungdomar, att det finns lite ibland finns lite mindre material, men att man då också bör vara väldigt öppen för att involveras som familj och tänka syskon i behandlingen, tänka båda föräldrarna och tänka kring det, utan att stigmatisera det förstås. Mm.
Och bara superkort då, vad man söker hjälp. Jag antar att det här är någonting som är främst BUPs ansvar, eftersom det är så unga patienter, eller finns det, kan man söka på vårdcentralen så också?
Man kan säkert söka på vårdcentralen. Vårdcentralen, särskilt i andra delar av Sverige, har börjat titta mycket, mycket mera på BUP, alltså att bli en typ av primärvårdspsykiatri för ungdomar, så det finns en bra och välfungerande rörelse för det delar av Sverige, men jag känner ganska dåligt till exakta detaljer, just eftersom jag inte är där. Mm. Men att alltid vara väldigt beredd att söka när det är någonting sånt här och ta hjälp, för att det är, man som förälder är man ganska ensam, det kan finnas andra belastningar, och det är sånt som man ligger vaken för, så att fråga är bättre än att inte fråga.
Och skolhälsan kan man också söka till också.
Ja, det är en välfungerande vågar jag inte säga, men det är en viktig del av den här kedjan och något som bör belysas.
Mm. Och på vissa ställen välfungerande. På ganska många ställen inte så välfungerande.
Det har du helt rätt.
Du, vi går vidare till trichotillomani och dermatillomani som jag nämnde innan. Och istället för att du ska killgissa här, Marcus, så har jag gjort en kort intervju med Mia Asplund. Som
till
är forskare.
Mitt försvar ska jag säga att faktiskt i det här området har jag en del patienter.
Okej, men vi har en ännu, en expert på ännu högre nivå här. Ja,
absolut.
Och hon forskar just på de här diagnoserna och om internetförmedlad KBT som behandling. Så här låter det. Då har det blivit dags att välkomna psykologen och forskaren Mia Asplund till podden. Vad kul att du ville vara med, Mia. Välkommen.
Men tack för att jag får vara med.
Vi ska prata om trichotillomani och dermatillomani. Jag tänkte att du kunde kanske börja med att berätta lite grann om vad de här tillstånden, vad de går ut på eller vad,
ja,
hur de fungerar.
Ja, men trichotillomani, det handlar ju om att man tvångsmässigt plockar hår. Och dermatillomani, eller skin picking disorder som det kallas på engelska, handlar ju om att man tvångsmässigt plockar, pillar eller klämmer i sin hud. Och det här kan ju många känna igen sig i. Kanske framförallt det här att man pillar i sin hud. Men för att det ska vara så att man uppfyller kriterierna för tillstånden, så krävs det att plockandet leder till skador som vid trichotillomani, att det leder till kala fläckar till exempel eller tunnare hår, eller vid dermatillomani att det leder till att man får skador i huden som sår, infektioner eller ärrbildning som följer på det då. Och att det på något sätt ger lidande eller påverkar en i livet, att det gör att man inte riktigt kan göra det man vill kunna göra. Man kanske har svårt att känna sig bekväm att gå till badhuset och simma, för om man blöter håret så kommer liksom det tunna håret efter hårplockandet synas, eller att man vill skyla sig själv för man tycker att man har så mycket sår och ärr på kroppen, så att när sommaren kommer så klär man sig ändå i långärmat och i liksom byxor och så. Så det är det som man kan säga om de här tillstånden. Och sen så kan de se lite olika ut. En del plockar mest automatiskt, alltså utan att de är riktigt medvetna om att de plockar. De kommer på sig själva, men oj, nu har jag ju plockat massor med hår, här ligger en hög med hårstrån bredvid mig, eller att de upptäcker att händerna är blodiga eftersom att de har pillat i huden. Det kallar vi då för automatiskt eller ofokuserat plockande. Och sen har vi också plockande som är mer fokuserat, där plockande drivs av ett starkt sug att plocka. Man vill plocka för att det är någonting i plockandet som känns härligt eller som ger någon njutning av något slag. Eller att man plockar fokuserat för att försöka reglera en känsla, att man kanske är upprörd över någonting, man är orolig över någonting som man funderar kring, och så hjälper plockande till att lugna en lite när man plockar. Så man säger då att det har en känsloreglerande effekt, plockandet.
Och jag gissar att det här kommer i lite olika svårighetsgrader också, att det kan vara från lite mindre till ganska, eller till väldigt allvarlig.
Precis, det stämmer bra. Det är ju så att, i alla fall då som jag var inne på, att för att man ska uppfylla kriterierna för de här tillstånden, så kräver det ju då att det orsakar någon typ av skada, så att det liksom ger ett lidande eller påverkar ens funktion. Men sen förstås så kan man ju ha hyfsat lindriga problem ändå, och sen väldigt omfattande problem, att man ägnar flera timmar och dagen åt att plocka, och att man får värk i kroppen också av plockandet, för att det är en del så lite konstiga ställningar när man sitter och plockar i håret eller huden, eller att man får väldigt mycket skador i huden, och en del som plockar i håret plockar ju så mycket så att de inte har något hår kvar på huvudet eller var man nu plockar hår. För det handlar inte bara om att plocka hår på huvudet, utan det kan vara var som helst på kroppen där man har hår som man plockar när man har trichotillomani.
Ja, jag tänkte, för jag bara när jag liksom översiktligt gick in och läste på nätet om det här, så var det ganska liksom allvarliga beskrivningar av folk. Liksom, jag tänkte bara på det du sa tidigare om att alla kanske kan känna igen sig att man plockar lite grann i liksom, huden eller sådär. Liksom, men att man kanske, för att förstå att det här är något helt annat, så kanske man ska nämna det, att det kan vara väldigt allvarligt.
Ja, men precis. Att har man de här diagnoserna, då handlar det ju om att man inte har kontroll över plockandet längre. Jag menar, vem som helst kan väl stå och klämma någon pormask eller någon finne eller någonting sånt där. Men det här handlar ju om personer då som plockar hår eller hud och som inte längre upplever att de har kontroll. De vill sluta, för de ser de här konsekvenserna av plockandet, men de känner inte att de kan det, utan det är så starka känslor i stunden som gör att plockandet fortsätter.
Mm. Och på tal om det, så i DSM-5 så klassas de ju i samma kategori som tvångssyndrom, och jag såg också att OCD-förbundet här i Sverige hjälper patienter som har de här diagnoserna, och jag trodde därför att de här räknades som tvångssyndrom, alltså någon slags renodlat tvångssyndrom. Men så såg jag att samsjukligheten med tvångssyndrom eller OCD visserligen var ganska hög, men ungefär i klass med depression, ADHD och andra ångesttillstånd, beroende på lite grann vilken undersökning man tittar på. Så att det är alltså inte renodlade tvångssyndrom, eller hur tycker du att man ska se på det?
Nej, trichotillomani och dermatillomani, de går inte in i diagnosen tvångssyndrom. Däremot stämmer det som du är inne på, att de tillhör kategorin tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Men trichotillomani och dermatillomani, de är alltså självständiga diagnoser. Men hur man har valt att kategorisera tillståndet, det har skilt sig åt lite över tid. Så i den tidigare versionen av den diagnosmanual som är vanlig att använda inom vården, så ingick de istället i kategorin för impulskontrollstörningar. Så jag tänker att man kan tänka så här, att just nu så ingår de i den här kategorin för tvångssyndrom och relaterade tillstånd. De har en del gemensamt med tvångssyndrom, det här att man vill någonstans plocka, för man ser ju att plockandet leder till sluta plocka, för man ser att plockandet leder till problem, men man känner sig liksom som nästan tvingad att fortsätta, för liksom impulsen att plocka är så stark. Så det finns absolut något tvångsmässigt i plockandet. Men sen så finns det ju också där det här svårigheten att inhibera impulser, att man plockandet liksom bara sker så där, att man kanske inte riktigt tänker på det. Som personer med ADHD, de kan ju vara väldigt plockiga och pilliga med andra saker, så att man sitter och trummar med händerna mot bordet, eller att man sitter med foten som på en symaskin ungefär. Och på samma sätt så kan då plockandet vid trichotillomani och dermatillomani också se ut.
Just det. Så det finns paralleller där med, så att säga.
Ja,
men om man ser till behandling då, så gjordes ju en sån här Cochrane-genomgång för läkemedelsbehandling under förra året som undersökte trichotillomani, och de menade de visserligen att det fanns enskilda studier som visade lovande effekter för dels N-acetylcystein, dels klomipramin, alltså en slags äldre tricyklisk antidepressiv medicin, och även olanzapin som är något antipsykotiskt läkemedel. Men vissa av de här resultaten har inte gått att replikera bland barn och unga, vad jag har förstått, och Cochrane konstaterade också att underlaget var litet och att inget läkemedel är godkänt av FDA i USA. En studie från 2014 visade ingen effekt av SSRI, som vad jag förstår ändå används ganska mycket i vården. Jag undrar, vad kan man säga om evidensen för läkemedelsbehandling mot trichotillomani, skulle du säga? Och gäller de resultaten även för dermatillomani?
Ja, men det stämmer ju precis som du säger, att man har gjort enskilda studier för de här tillstånden som har visat lovande resultat då, för de här preparaten som du nämner. Men att det är just enskilda studier, och de behöver upprepas. Man behöver kunna visa att man får den här effekten igen för att kunna gå ut och rekommendera de här preparaten. Och det har inte skett ännu då. Sen så kan vi säga att för dermatillomani så har ju även det här preparatet då, N-acetylcystein, visat sig effektivt då i en studie. Så det är liksom lite liknande där då. Men det är som för trichotillomani. Men som sagt, det är ändå ingenting som rekommenderas av FDA, som är ju då motsvarande läkemedelsverket då.
Stämmer det att man använder SSRI mycket mot de här tillstånden i Sverige?
Ja, men jag tänker så här att det är inte ovanligt att vi träffar på patienter inom vården som har fått SSRI förskrivet. Jag tror att de flesta har nog kanske inte fått det direkt mot trichotillomanin eller dermatillomanin, utan det kanske har skrivits ut för att personer med de här tillstånden som vi var inne på kan ju ofta ha samsjuklighet, alltså att man kanske också är deprimerad eller har ångest till exempel. Och där kan ju SSRI hjälpa bra. Och om då det allmänna måendet, den allmänna psykiska hälsan kan förbättras, så kan man ju se att i någon mån så kan ju även plockandet av hår eller hud förbättras också. För många kan det se ut så. Det försvinner sällan helt och hållet. Men de flesta beskriver att när de mår sämre eller när de är stressade, då plockar de mer. Så därför tänker jag att det inte är så konstigt att man även försöker med SSRI här också. Och det är ju också så att man tar väl det som finns. Vi har ju inga rekommenderade läkemedel för de här tillstånden, och då testar man lite det som finns, det som har visat sig funka på annat då. Så att det är väl så man kan förklara det, skulle jag säga.
Och sen så kanske, om man ska ytterligare välvillig tolkning, så kanske man kan tänka sig att det kan bli lättare att ta till sig specifik psykoterapeutisk behandling mot de här tillstånden ifall man får bukt med en samtidig depression eller sådär också.
Ja. Precis, ja, men det är ett jättebra tillägg. Det är absolut så att det kan ju påverka depressionen eller den eventuella ångesten, och då gör det att man blir mer redo att jobba med sitt plockande.
Och du själv är ju psykolog och psykoterapeut och forskar på psykologisk behandling av både trichotillomani och dermatillomani. Och som forskare ser man ju ibland lite extra förtjust i sin egen metod, även om jag tycker att du låter oväntat positiv till läkemedel här. Men om du ska försöka ge en liksom rättvisande bild av evidensläget även för psykologiska behandlingar som du själv arbetar med och andra i fältet, vilka metoder finns och hur bra står de sig jämfört med läkemedelsbehandlingarna som vi har nämnt?
Ja, alltså jag är kanske inte just positiv till läkemedelsbehandling, utan mer neutral i att ja, det finns vissa studier som har visat effekt, men de behöver som sagt upprepas så innan de kan rekommenderas. Så därför så är ju läkemedelsbehandling ingenting som rekommenderas, utan då är det ju psykologisk behandling. Och när det kommer då till det, så är det en specifik form av beteendeterapi med den rekommenderade behandlingen för både trichotillomani och dermatillomani. Det är någonting som man är överens om. Man kallar det för evidensbaserad behandling då. Och den här specifika formen av beteendeterapi, den kallas för habit reversal training. Och den går lite kortfattat ut på att man dels får på olika sätt träna upp sin uppmärksamhet på plockandet. Det är ju som ett första steg att bli mer uppmärksam på att man plockar. Eftersom vi var inne på det här att en hel del av plockandet kan vara automatiskt och man inte riktigt tänker på det. Så ett första steg till att sluta plocka, det är ju att bli mer uppmärksam på när plockandet faktiskt sker.
På vilket sätt kan man träna upp det?
Och det skulle kunna handla om att man registrerar sitt plockande när det sker, när man kommer på det, så här, hur ofta per dag plockar jag i huden eller håret. Men det skulle också kunna handla om att man gör olika saker för att bli mer varse om sitt plockande. Till exempel kan många beskriva att de kan fastna i plockande utan att de tänker på det när de sitter och kollar på TV till exempel. För att liksom händerna är fria och sådär. Och då kan man tänka på att man Att man kanske sitter på ett annat sätt i soffan, eller att man har någonting i händerna samtidigt så. Eller att man ställer en timer till exempel som ringer liksom var tionde minut, så att man liksom vaknar upp från eventuellt plockande, om man nu håller på med det då ofokuserat. Så det skulle det kunna vara. Och sen så då handlar här reversal training också om att man tränar in ett alternativt beteende som inte är förenligt med själva plockandet. Det kan handla om att man istället för att plocka då knyter sina händer lite löst, eller att man liksom flätar händerna som man gör när man ber till exempel, eller håller händerna längs sidorna. Så då när man kommer på sig själv med att plocka, eller när man befinner sig i någon sån här situation där liksom varningssignalerna om att plockan är på väg att ske ringer, då tar man till det alternativa beteendet, knyter sina händer och så håller man det beteendet i en minut. Och sen så efter en minut så och man känner av så här, är jag fortfarande i den här situationen där varningssignalerna ringer, eller hur ser det ut? Och är det så, då fortsätter man med det alternativa beteendet. Så det här är något som man får träna in. Till en början så känns ju det väldigt onaturligt, men allt eftersom så kan det kännas mer naturligt då. Så det är kortfattat vad habit reversal training går ut på. Och den tekniken, den ingår i merparten av de kontrollerade studier som har gjorts för trichotillomani och dermatillomani. Men sen så har man sett att det verkar som att den här tekniken framförallt är effektiv för personer som har mer av det här automatiska plockandet, men att den inte riktigt funkar lika bra på det här plockandet som är mer styrt av liksom ett starkt sug att plocka, eller att man vill försöka reglera en känsla genom plockandet. Så där har man gjort studier där man gjort då olika tillägg till habit reversal training. Och det kan vara tillägg från dialektisk beteendeterapi, eller från kognitiv terapi, eller från ACT, då acceptansbaserad terapi.
Och vad har man fått för resultat då?
Ja, man kan liksom inte riktigt säga med så här tydlighet ännu att det här funkar då mycket bättre eller så. Men att det finns vissa ändå resultat som tyder på att det här skulle kunna vara bättre att göra sånt tillägg. Om det också finns ett mer fokuserat plockande. Så det är liksom, det är hypotesen i alla fall inom fältet.
Och hur effektivt är det här? Är det HBT det kallas, eller?
HRT, ja precis.
HRT.
Ja, precis, ja, ja. HRT. Jag blev lite så här förstummad. HRT, precis. För det är ett väldigt långt, krångligt namn. Så HRT, det är hyfsat effektivt, men det är inte lika effektivt som till exempel exponering med responsprevention är vid tvångssyndrom. Där har vi bättre resultat. Man ser att det finns ett utrymme för förbättrade metoder. Så det är just därför som man tittar på, kan man förbättra resultaten genom olika tillägg. Om man verkligen följer metoden, verkligen jobbar med den, oavsett om det är med tillägg eller utan tillägg, så kan man ha goda chanser att bli bättre. Men det jag kan se, det som är en verkligen stor utmaning för oss som forskar kring det här, är ju hur ska vi få patienterna att verkligen göra det som vi vill att de ska göra i behandlingen. För det här är tuffa behandlingar. Det som jag jobbar med då, eller och forskar kring, det är just HRT i kombination med acceptansbaserad behandling, som går ut på att eftersom man har sett att det är svårt att bli av med impulserna, man kan liksom inte bara trycka undan dem, eller liksom, även om man plockar och så försvinner impulserna att plocka, så kommer impulserna hela tiden tillbaka. Så då jobbar vi i ACT med istället att försöka göra rum för impulsen, alltså att acceptera den på olika sätt. Och då tränar man på att kunna stå ut impulsen. Man till och med triggar impulsen och sen tränar på att stå ut med den. Och det det hör man ju liksom själv man, av den här beskrivningen, att det är ju väldigt tufft att man ska trigga fram impulser som man helst av allt bara vill bli av med. Så det är ju tufft, och därför så är det en utmaning att motivera patienter att verkligen gå igenom den här tuffa behandlingen.
Men om du ska ge en fingervisning då om hur effektivt det är, alltså är det 50% som blir bättre, eller är det 60% eller 70% eller är det mindre?
Det kanske ligger någonstans där mellan 60-70, strax under 70. Så.
Ja, men det låter ändå ganska bra. Men om man ser till behandlingen i stort då, både läkemedel och psykoterapi och annat ifall det finns, hur mycket skiljer sig evidensläget mellan barn och vuxna?
Av vad jag har kunnat läsa så ser det väldigt lika ut. Jag jobbar ju bara med vuxna, men från kollegor inom barnområdet, av vad jag har kunnat läsa mig till då, som sagt, så ser det väldigt lika ut. Det är inte så att man rekommenderar läkemedelsbehandling så för barn heller än så länge, och det är framförallt habit reversal training som man jobbar med när det kommer till barn med trichotillomani eller dermatillomani också.
Mm. Det låter ju verkligen som att det finns behov av mer forskning här, men för de metoder som ändå finns tillgängliga och som har visst stöd i alla fall, var kan man söka hjälp idag om man har problem?
Ja, här kommer vi till det stora problemet, tänker jag, att tyvärr så finns det hjälp att få på alldeles för få ställen. Det är så många personer som hör av sig till mig och säger att de har försökt söka hjälp så länge utan att lyckas få någon hjälp. Så de flesta som har trichotillomani och dermatillomani får faktiskt inte hjälp överhuvudtaget. Men om man tittar då så finns ju hjälp att få i alla fall i Stockholmsområdet och i Göteborgsområdet. I Stockholm så har vi ju ångestenheten i Solna och OCD-programmet i Huddinge framförallt. De två mottagningarna som är specialister på tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Och i Göteborgsområdet så finns två liknande mottagningar i Lerum och Uddevalla. Och sen kan det ju förstås finnas enskilda psykologer som jobbar med behandling av de här tillstånden också, så som jag inte känner till, men i stort så är det de här mottagningarna som jag känner till där man kan få hjälp. Men förhoppningsvis så är det flera som jag inte känner till, så men det ser väldigt skralt ut, och det är ju förstås inte okej. Så att jag tycker ändå att man ska söka hjälp via den psykiatriska mottagningen där man bor och försöka stå på sig. För jag tänker att det är ju ändå viktigt att personer med de här tillstånden söker hjälp och visar att behovet är stort. För det är ju först genom det som man kan sätta press på vårdgivare och på politiker att satsa mer på forskning kring de här tillstånden.
Mm. Och sen får du en liten chans att plugga din egen forskning här. Du forskar ju på att liksom tillgängliggöra det här på internet. Hur pass långt har ni kommit med det, och finns det liksom en förhoppning om att det här kanske kan finnas på internetpsykiatri.se om ett par år? Eller?
Ja, vi valde just internetbehandling att forska kring det av den anledningen att kunna sprida behandling ut i landet, så man ska kunna få det oavsett var man bor. Och vi har gjort en första pilotstudie av internetbehandling för trichotillomani och dermatillomani som visade på lovande resultat. Och nu till hösten så planerar vi att göra en större kontrollerad studie av internetbehandling för dermatillomani till att börja med. Och då är ju förhoppningen, om det visar sig att den här behandlingen är effektiv även i den här större studien, att kunna implementera den då inom den regionala vården. Så att man ska kunna söka den oavsett var man bor.
Underbart. Tusen tack för att jag fick stjäla din tid. Det var väldigt intressant att lyssna och lärorikt.
Ja, men tack för att jag fick vara med och sprida den här kunskapen. det behövs, känns som.
Okej, vad tycker du om det Mia sa här, Marcus?
Alltså det är för mig i alla fall alltid, det är lite grann samma när man hör folk som pratar om tvång på ett väldigt specifikt sätt. Så när man har ett specialområde som jag har för psykiatri och också en psykiatri, och man får höra någon som är så liksom, sån expert på det, det ger mig en varm känsla i hela kroppen. Så att det var verkligen upplyftande att höra att det ändå finns så pass mycket hjälp att få och att den är så liksom, att det finns så mycket tankar kring den som är vettiga och liksom tydligt styrkta. Dock lite dystert avslutning med att hon känner verkligen en frustration över att den inte når tillräckligt många. Hon vet ju bäst när det gäller det, så att jag hoppas verkligen att framtidsutsikterna för att det ska nå ännu fler är bättre.
Ja, faktiskt, hon är ju också en av många stipendiater på fonden för psykisk hälsa som jag nämnde tidigare att jag jobbar för. Och så att vi skrev några inlägg om henne som vi gör om alla stipendiater. Så här, och då var det någon tjej som kommenterade och bara, och Mia har hjälpt mig så himla mycket med just de här problemen. För hon, som hon säger, hon har ju liksom forskat på en internetförmedlad KBT och hon var så alltså, det var liksom typ att hon har räddat hennes liv ungefär. Och det tycker jag känns så himla hoppingivande att man kan, många av de här liksom, behandlingarna som är effektiva går att göra på internet, inte alla, inte för alla människor heller, men i väldigt stor utsträckning så går det ändå att liksom, göra det här på internetnivå så att man kan nå ut till andra patientgrupper som normalt kanske inte hade kunnat få hjälp. Du, var det någonting som Mia inte nämnde som du ville lägga till?
Jag tänker bara, det nämnde hon ju ändå lite grann, men det här är ju väldigt handikappande diagnoser. Det är ju av kategorin att du inte kommer ut, du inte vill visa dig. Det kan vara om för mycket hår i avdraget, du kanske alltid måste ha hatt. Just att när det gäller psykiatriska diagnoser fokuserade på utseende så kan det vara lätt att man liksom, att de förminskas lite grann. Och det här är igen mycket handikappande diagnoser som påverkar ens vardagsliv. Man kanske aldrig går på en dejt. Man kanske är jätterädd för relationer. Man kanske inte vill söka jobb av vissa slag. Det påverkar en. Det tillbaka till det här att har man en sån här diagnos så påverkar ens liv ordentligt och på påtagligt funktionsnedsättande sätt. Så att det är så.
En sak som jag kommer på nu som jag inte frågade henne, det var hur pass vanliga de här diagnoserna. Har du någon sån statistik? Eller?
Jag har ingen jättebra statistik. Det är, jag hittade inget när jag sökte liksom, som jag verkligen vill sätta mig bakom på det sättet. Hittade du någonting?
Nej, faktiskt inte. Och det brukar ju vara ett tecken på att det kanske inte finns så bra. Men de är nog hyfsat ovanliga ändå.
Ja, men min, och det här är en ren killgissning. Min killgissning är att det är ungefär någon 1-2%. Det är ungefär vad jag har sett när jag varit ute i allmän psykiatrin och träffat. Så att det, och då frågar man ändå väldigt, så bland i alla fall i någon sorts urval så är det väl 1-2%.
Underbart. I nästa avsnitt ska vi alltså prata om selektiv mutism, akut stresssyndrom och hälsoångest plus ett par bonusdiagnoser som Marcus ska chocka mig med. Tills dess hoppas jag att vi ses på Mental Health Run, annars kan ni dra åt okej, ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då. Hej då, säg hej då.
Hej då.